Jag har i himlen en vän så god, en vän så god, en vän så god. Han har mig löst med sitt eget blod från Satans, synden och världen. Han lyssnar alltid till hjärtats bön. Han har mig lovat en krona skön. Den ska jag bära som nådelön en gång när jag slutar färden. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna bild. Han är så tålig, han är så mild, han är den bästa av alla. Han är en hjälte som ingen annan. Han mig seger på stängband. I honom jag också segra kan. Han är det, för mig ska fienden falla. Mitt skuldregister han plågat ut, han plånat ut, han plånat ut. På mina synder han gjorde slut, den bördan slipper jag bära. Jag är i honom så ren för Gud, hur han har klätt mig i helig skrud. Och därför höjer jag lovets ljud så gott jag kan till hans ära. Och nu jag sjunger så nöjd och glad, så nöjd och glad, så nöjd och glad. Ty Gud berätt mig en härlig stad, där jag får vila från striden. Där finns ej sorger, där finns ej nöd, och ingen smärta och ingen död. Bort liv och hälsa i överflöd, och ingen ände på friden. Där får jag möta min vän så god, min vän så god, min vän så god. Som ärligt offrar sitt eget blod för min och allas försoning. Där brusar sången så hög och klar, vid nötens ström genom hjärtat far. Och evigt stannar den hos mig kvar i himlens härliga boning.
Texten som jag ska predika över då handlar om medmänniskan och är den kanske mest kända text när det gäller frågan om medmänniskan och kärlek till den, nämligen berättelsen om den barmhärtige samarien från Lukas 10, 23 och framåt. Jesus vände sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. De velat höra det ni hör. Och hade velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på plats, sätta honom på prov, reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Jesus sa: det är rätt. Gör det så får du leva. Och för att visa att han var rättfärdig så sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man var på väg från Jerusalem till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna, misshandlade honom, sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen så såg han honom, så vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag så tog han fram 2 denarer och gav värden och sa: sköt om honom och kostar det mera så ska jag betala dig på åtvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: gå du och gör som han. Varje gång som jag har en vigsel brukar jag säga att kärlek är inte en känsla, brukar jag säga till brudparet. Ibland så sker det också i själavården när en man och en kvinna till exempel träffar någon de tycker om och trivs med, och så säger de så här: jag känner mig inte förälskad. Och då säger jag också: kärlek är inte en känsla. Förälskelse, det vet ni, det är ju en projektion. Det är en känslomässig och egotripp egentligen som inte har någonting med verkligheten att göra. Förälskelse, det vet ju vi, är ju någon slags emotionell tillfredsställelse snarast. Det är ju för sig trevlig, men absolut inte samma sak som kärlek just. Inför kärleken kan man naturligtvis ha en förfärligt massa känslor. Det är inte så konstigt. Förälskelse till exempel, eller åtrå, eller svartsjuka också för den delen, och besvikelse, till och med hat, men också ömkan, sympati, blyghet, mod, tröst och så här. Men kärleken i sig själv är inte en känsla, därför att vi äger inte kärleken. Bevisligen är det så. När människor försöker äga en annan människas kärlek, då vet vi att då går den förlorad. Känslorna äger vi däremot. De är våra. Är vår egendom. Vi är direkt personligt ansvariga för vad vi gör med dem. Men det kärleken gör med oss är inte vårt påhitt, eftersom vi inte äger kärleken, som vi hörde nu i inledningsordet. Den som äger kärleken är Gud. Och någonstans tolkar jag också in det här i den här texten som jag läste. Alltså, den barmhärtige samarien tar inte vård om den slagne för att han är skyldig honom det. Eller för att han har något att vinna på det. Eller för att han känner det. Utan för att han upplever medlidande. Han gör det för att han ser en medmänniska. Det ligger något mer pragmatiskt i det. Frälsningen på samma sätt är inte en belöning för att vi har älskat Gud, utan ett bevis på att Gud älskat oss. Ni kommer säkert ihåg den här gamla aforismen, där hur många kärnor man kan fråga sig, går det att få ut ur ett äpple? Och det kan vilken människa som helst räkna. Det finns väl 5 stycken, kanske 8 eller något sånt där. Men motsvarande kan man fråga sig, hur många äpplen får man ut av en kärna då, över tid? Alltså hur mycket kan det producera? Det kan ju vara allt ifrån ingenting till tonvis med äpplen, beroende på hur tillväxten och förökningen sker och så vidare. Och det där vet väl då i så fall bara Gud, antar jag. Håll den bilden kvar i huvudet lite. Alltså, om någon visar mig kärlek, så kan jag idag på det stora hela begripa vad det innebär. I mina känslor kan jag uppleva det, oftast också fysiskt eller praktiskt. Exempelvis, ett exempel på det är ju mina föräldrars kärlek till mig. Den kan jag se resultatet av i mitt eget konkreta liv, såväl som i mitt känsloliv. Det fick konsekvenser för hur jag ser på mig själv och hur jag också ser på andra människor. Nu kan man väl i mitt fall läsa en hel del andra egenheter då, som inte är ett resultat av deras kärlek precis. Men det är ju en annan sak. Va? Det är ju inte mer än människor än som föräldrar. Min frus kärlek kan till mig kan läsas av i det faktum att hon är kvar vid min sida efter 40 år och verkar av någon konstig anledning göra det av fri vilja. Jag är förvånad, men glad. Mina vänners kärlek till mig kan läsas av bland annat de mycket konkreta företeelser i mitt liv. Nämligen sådana enkla saker som att min bil fortfarande rullar. Att min altan faktiskt blev byggd. Att de där elsystemen som jag har dragit extra i huset fungerar och är godkända utan att jag ens betalt en krona för det. Samt att de också, de här vännerna, tillåter mig att vara med och härja runt med dem då i en massa intressanta projekt som egentligen bara kostar tid och pengar men är så roliga att det ger skäl för ett halvt liv i alla fall. Det är alltså människor i min närhet som är kvar fast jag många gånger inför dem tappat ansikte och heder och ibland till och med burit mig riktigt illa åt. Allt detta är ett tecken på kärlek. För många år sedan var det ett par vänner till oss som skilde sig. Det var en ganska stark konflikt. Och båda de här parterna frågade både mig och Eva så här: vilka är våra vänner? Vilka är mina vänner? Det var ganska turbulent och det var en ganska tröttsam fråga. Till slut så kände jag mig tvungen att besvara den på så här sättet. Att jag sa det vet inte jag. Och det vet inte du heller nu. Det är inte säkert att de människor som påstår att de ställer upp på dig till 100-120% att de är dina vänner. Det vet inte du. Men en sak är säker, att de som är kvar när det här har blåst över. De som då är kvar. De är era vänner. Och jag kan inte på förhand berätta för dig, inte ens tala för mig själv. Utan det kommer att visa sig. Hur är det då med den kärlek som du och jag visar andra människor? Vad kommer ut ur den? Vi vet ju och trots allt något sånär vad som kommer ut av den kärlek som visats oss. Och det kan ju heller ingen överblicka. Det är ju som med alla de här äpplena som kan komma ur en enda kärna över tid. Sånt ju vet ju bara Gud. Alltså de kärleksfulla handlingar som jag eventuellt lyckats prestera då gentemot mina barn. De kommer ju inte att stanna där. Utan de kommer att föras vidare till generationer. Och hur länge kan man undra? De kärleksfulla handlingar som jag eventuellt lyckats prestera gentemot övriga människor jag mött, ibland helt okända människor, kommer ju inte heller att stanna just där utan i någon mening föra vidare. En märklig upplevelse var jag med om en gång på Teherans flygplats. Vi stod i den sista passkontrollen och skulle precis gå ombord. Planet skulle gå bara om 20 minuter ungefär. Det var ganska bråttom. Bakom mig i kön står en iransk kvinna som också ska åka samma flyg som vi. Turkish Airlines. Det visar sig att hon som iransk medborgare var tvungen att betala en skatt för att kunna resa utomlands. Det hjälpte inte med utresevisum utan var tvungen att betala en skatt, en ganska ansenlig summa i landets valuta. Det hade hon glömt. Och hon har inte de pengarna på sig. Som sagt, det var ganska mycket pengar det handlade om. Man borde ha gjort liksom för en vecka sedan. Och jag hade pengar. Vi pratade engelska med varandra. Hon förklarade, frågade vad det är som händer. Hon förklarade på engelska vad som händer. Och så jag har pengar. Så jag har euro och dollar på mig. Det går inte så. Det måste vara inhemsk valuta. Och det var som sagt 20 minuter kvar innan planet skulle gå. Utanför den här spärren där, precis intill mig så att säga, jag hade precis passerat och sen var det nästa man före mig, var en äldre man från Pakistan. Det sa han också att han var ifrån, men man kunde se det tydligt för han hade en sån här lång sån här särk och så hade han en intressant mössa och så hade han ett ganska kraftigt skägg. Och då säger han så här, jag hör vad ni talar om, sa han på engelska. Jag har pengar, sa han. Jag har ganska mycket iranska rial på mig. Och så håller han upp en rejäl bunt och så frågar han kvinnan bakom mig som han aldrig har träffat förut hur mycket pengar hon behöver. Han bläddrar upp hela beloppet och ger till henne. Och hon hinner och springa tillbaka till något litet kontor som fanns där. Betala den här försäkringen, få kvitto på det, hinna tillbaka till gaten. Och så han med planet. Under tiden hade den pakistanske mannen gått till sitt och fortsatt sin resa genom livet, vart den nu bar. En sån här episod glömmer man inte, va? Eller hur? Och den påverkar den. Den kommer att påverka den här kvinnan mycket mer än vad det påverkade mig. Men att bara bevittna en sån enkel gest gör saker med oss som får oss att agera kanske något annorlunda nästa gång vi själva står i en liknande situation. Alltså ett exempel på hur mycket lite kan utverka ganska stor kraft. Jag vet också att jag genom åren sårat människor genom att inte ha sett dem, och det är inte särskilt roligt. Jag har också varit den där som gick förbi flera gånger, kanske fler gånger än den där som stannade och hjälpte, är jag rädd. Jag vet också att i alla fall några gånger fått människor att resa sig, ta nya tag, känna tröst, kanske framtidshopp genom ganska enkla medel, kanske mest bara genom att ha sett och lyssnat. Och det här har kanske gjort någonting som fick betydelse. Och jag inser också att det är viktigt då, när jag misslyckas, att lära mig av det misstaget och försöka göra bättre en annan gång. För det betyder faktiskt, det gör skillnad. Jag är helt övertygad om att var och en av oss här kan räkna upp mängder av stora eller små saker som vi har gjort för andra människor genom livet. Till synes obetydliga kanske, ganska sällan. Faktiskt med stora känslor från vår sida. Utan bara sånt där som man normalt gör. Kanske till och med en rejäl portion ovilja till och med, va? Om man tänker för sig själv att det var väl märkligt att den där människan alltid ska ha behöva min hjälp och så vidare. Och att jag som inte har tid och så vidare. Men vi gjorde det ändå. Och det gjorde skillnad. Det jag vill säga är att man måste liksom inte gå i döden för någon annan eller rädda liv för att ge kärlek vidare. Det handlar oftast om vanlig medmänsklighet och definitivt inte om stora känslor. Hur mycket förökar sig sånt här då? Hur länge varar detta? Hur många äpplen kommer du än tjäna igen? Hur många kan det bli när det är Gud som äger kärleken och inte vi? Där varje handling är omsorg om medmänniskan för kärleken vidare. Jag talas idag ganska mycket om negativa spiraler. Det vill säga när ont föder ont och en förorätt leder till en vedergällande förorätt och en kränkning kräver någon slags motkränkning. Hämnd leder till hämnd och till slut finns det bara offer kvar och inga ansvariga. Och bitterhet då leder ju till djupare bitterhet som till slut ibland leder till ren ondska. Sociala medier fungerar idag som någon slags sån här livsuppehållande soppa eller näringsrik jord, skulle man kunna säga, till dåligt beteende hos människor ända upp på presidentnivå. Där förolämpningar på Twitter efter tycks ha blivit liksom det senaste sättet att nypas och piska varann. Granskande medier ska vi vara glada för att vi har, men det är ändå så att de inte lever verkligen, kanske inte på att hjälpa människor upp ur så många diken, utan snarare på att vältra dem där de ligger som ren tv-underhållning ibland. Men den motsatta finns naturligtvis också. Den motsatta spiralen, den pågår ju än mer kraftfullt i våra vardagliga möten med våra medmänniskor. Den syns inte. Den hörs inte lika mycket. Det är ingen sensation i det. Det finns inget nyhetsvärde i att människor faktiskt går omkring och gör goda gärningar för det mesta. Oftast är de så vardagliga att vi knappast tänker på dem. Men de har större betydelse än vad vi tror. Och det får också större betydelse över tid. Lyssna icke till allt som säges, skriver predikaren. Eljest får du höra din tjänare uttala förbannelser över dig. Det är mycket bra. Det är så mycket som sägs, särskilt i detta uppskruvade läge nu som det är inför valet. Tonläget är otrevligt högt, tycker jag. Och det sägs så mycket. Men det som sägs är inte så alltid så intressant, utan det som görs. Och ibland blir man förvånad. Jag har människor i min absoluta närhet som har uttryckt en påtaglig främlingsfientlighet när det gäller invandringen och flyktingar i vårt land. Och jag har blivit ganska bekymrad när jag har hört det. Och sen plötsligt får man se hur samma människa bjuder hem de här människorna på jul. För att det är ju synd för dem att sitta ensamma och längta hem. Alltså någonstans där ord och handling totalt har lekt motsatt effekt. Det är klart att handlingen räknas i det läget. Den handlingen får betydelse. Orden får mindre betydelse. Det är skillnad på patos och handling. Det är skillnad på att åsikter och verklig handling. Det här får vi nog räkna ihop fler gånger och se fler gånger av och kunna också summera vad är det faktiskt som händer. Men jag ska avsluta nu då. I de flesta fall så brukar ju den här bibelberättelsen då, när vi läser den så brukar vi då identifiera oss med den här samarien, eller hur? Och den slagne då, han är vår behövande medmänniska. Och det är naturligtvis en helt riktig tolkning. Men Jesu liknelser har ju alltid djupare innebörd än så. Och han brukar ju som regel berätta också någonting om sig själv. Och det vill jag påstå att han gör även i den här berättelsen. Därför djupast tror jag att berättelsen om den barmhärtige samariten handlar om oss och Kristus. När vi faktiskt kanske ska identifiera oss med den slagne istället. Och där Kristus själv är samarien. Det är han som gör den ytterst godaste gärningen mot oss i och med frälsningen. Varför gör han det? Varför gör han det? Är det för att han känner för det? Eller är det för att vi har förtjänat det? Har han något att vinna på det? Nej, enbart för det hans vilja. För att han är god. Gå du och gör som han. Jag ska avsluta den här predikan med en liten sång faktiskt. Det är en ganska nyskriven visa. Lite grann i Nils Frykmans anda får man tro. Lite naiv kanske i sin text. Men ändå djupt sanningsenlig vill jag påstå.
Allt jag gjort har haft mening för någon. Även när jag hamnat fel många gång. Och det jag har undlåtit har också det gett frukt. Liksom tistlar att ge.
Det goda jag vill stannar ofta i ord. Mitt patos och min glöd hamnar sällan i ord. Att tycka och göra i stort och i smått är inte detsamma, har jag förstått. Men Herre min Gud, låt mig hoppas och tro att det lilla jag trots allt förmått kan få gro och växa och skördas till Guds rikets dag och den slutliga segerns behag. Du Herre och vän som ondskan betvingat och orden om nåd och frälsning bevingat. Du ser mina tappra försök att få till en kärlek till nästan jag vill. Och Herre min Gud, låt mig hoppas och tro att det lilla jag trots allt förmått kan få gro och växa och skördas till Guds rikets dag och den slutliga segerns behag. Min bön här idag är att du vårdar och tar det goda jag strävar i säkert förvar och glömmer det andra till oändlig grad och låter mig få möta dig glad. Men Herre min Gud, låt mig hoppas och tro att det lilla jag trots allt förmår kan få gro och växa och skördas till Guds rikets dag och den slutliga segerns behag. Herre, tack för din kärlek till oss. Hjälp oss, Herre, att ta fasta inte så mycket på och fundera så mycket över om vi är goda eller onda, om vi har rätt åsikter eller fel åsikter, utan konkret konstatera eller försöka ge akt på vad vi faktiskt betyder, våra handlingar och ord riktat till våra medmänniskor, vad de faktiskt betyder. Herre, du ser nu inför en valrörelse i Sverige där man i retoriken försöker enbart positionera sig själva och varandra. Det är en ganska intressant företeelse. Men kanske är det inte detsamma som en god vilja för vårt land, för vårt folk, för människor som kommer hit och för människor i vår omvärld. Herre, endast du vet vad det här är värt, allting. Och vi ber dig att ändå den samlade goda vilja som finns runt om i vår värld får vara den del av Guds rikets flöde som åtminstone jag inbillar mig att det är. Herre, du ser var och en av oss här idag. Varför vi har kommit hit, det vet du. Därför vill du också möta oss på de grunderna. Du ser också alla de som just nu är sjuka, känner sig trötta, kanske gamla och ledsna. Människor som hade velat vara här idag, men som inte kunde. Tack att du går till dem också. Vi ber tillsammans den bön som du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.